Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Han kallar sig Broth Boy, buljongpojken. Broth Boy tillagar ramen och lägger upp bilder och videor på sociala medier. Och det har blivit så populärt och uppmärksammat att han gör gästspel på restauranger runt om i landet. Småställen, större ställen och hos stjärnkockar. Och nu träffar du honom i Meny.
Ja, mina grejer kommit.
En hel vagn här med grejer. Salladslök. Vad är det för vitlökar som är färdigskalade?
Precis, det är så jävla smidigt. Vad man tjänar i tid, det är lite dyrare såklart, men...
Vad har du i lådan?
Svenska hantverksnudlar gjorda på skånskt vete tror jag. Så det är väldigt viktigt att det är ganska hög proteinhalt i de här. För då blir texturen väldigt fin. Man tror inte att de här är så tunga. Men det är 130 gram per nysta liksom. Och det här är 150 portioner. Vad har vi här?
En morgon i oktober. Och alla ingredienser har anlänt till entrén vid Vrå. En japansk-nordisk restaurang som ligger i posthotellet vid centralstationen i Göteborg. Det är vakuumförpackad vitlök, salladslök, nudlar, shisoblad, krasse, wasabi-blommor, hamachi-fisk som tyvärr är hel och inte filead, vilket blir mer jobb, konstaterar Martin Beckius, alias Broth Boy.
Regnbåge. Åh, har vi fått föräldrarommen här? Jag har faktiskt aldrig jobbat med det innan, men det var...
Orangea pärlor.
Mm. Jag såg en teknik för inte så länge sedan där man kokade massa tapioca-pärlor och smaksatte det. Så vi gjorde det med soja och juice. Det blev svinget. Så här ser det väl ut. Så här ser början ut av min dag i alla fall. Mm. Så det kommer så här och sen så preppar jag upp det i olika kantiner.
Imorgon kväll ska Martin Beckius göra ett av sina gästspel på restaurang Vrå. Martin är en 31-åring som älskar ramen, alltså japansk nudelsoppa. Och han har de senaste åren blivit känd som Broth Boy. Buljongpojken skulle man väl kunna översätta det till. Men han är ingen utbildad kock, han har ingen egen restaurang, utan är en självlärd, frilansande ramenmakare som numera gör inhopp på olika krogar, finrestauranger och festivaler i Sverige. Imorgon blir det sittning för 140 personer. Fin krog möter street food i en femrätters meny. Och där Martins ramen är huvudrätten. Nu granskar han fakturorna för inköpen.
Ja, det är inte billigt.
Står du för den här kostnaden då liksom, och sen drar du in, får du dra in det liksom?
Precis, jag står för mina inköp. Jag kanske har 12K inköp och sen så plockar jag väl ut kanske 50. Någonting sånt på faktura liksom. Det tycker jag ändå är försvarbart faktiskt. Jag är inte här för att jobba ihjäl mig, känner jag spontant. Utan det, liksom, det finns någon så här osundhetsnorm i restaurangvärlden också där man ska jobba alltså så jävla mycket helt i onödan för någon annan, och jag kan typ rättfärdiga det här för att jag gör det åtminstone för mig själv. Det är liksom, vissa sliter ihjäl sig och kör långpanna 6-7 dagar i veckan och sen så plockar de ut liksom skitdålig lön. Det kan inte vara värt alltså i hjärtat att känna så liksom. Så det är min spaning.
Nu är det hög tid att förbereda och preppa inför morgondagen. Mycket ska hackas, fisk fileas, buljong kokas. Vi går ner i källaren till hotellets gigantiska preppkök där det pågår många aktiviteter samtidigt. Diskning efter hotellfrukosten, lunchförberedelser, någon purerar gigantiska mängder potatismos och någon annan finputsar desserterna. Vi går mot steamkittlarna.
Då ska vi hjälpas åt. Är det kycklingskrov vi ska åt nu?
Det här är fläskben faktiskt. Så här ser man ju då, jag tror att det är höftpartiet. Man brukar få lite olika delar utav, så här har vi delar utav ryggraden, höftbenet, lite sådana grejer. Och de här olika delarna har ju olika smaknyanser, de har ju olika mineralitet och de har ju olika sådana där saker. Vilket gör att man får en ganska bred fläsksmak.
Inom ramenvärlden brukar man prata om två typer av buljonger, chintan och paitan. Chintan är en lättare genomskinlig buljong som får sjuda, inte koka. Det gör att proteinerna inte emulsifierar med vätskan och den håller sig klar. Paitan, den kokas, ofta på fläskben. Den blir grumlig, tjockare och tyngre i smaken.
Då skulle vi göra den här paitan-buljongen, eller tonkotsu som den heter. Och den måste man koka 2 gånger för att gris och fläsk har ganska mycket orenligheter i sina ben och bismaker. Så man kokar ut det första gången, tar bort allting, häller ut allting rätt i det. Och sen så fyller man på igen, skrubbar av det från all den här proteinerna som har kommit ur benen för att hålla det så rent som möjligt.
Så du slänger första batchen av blom helt enkelt?
Ja, exakt. Men det är massa blod och skit i benen och sånt där. Det är liksom, det ser inte så nice ut och det smakar inte så nice. Man gör det egentligen för att det luktar piss. Det är så här. Och koka tonkotsu liksom luktar inte gött. Det är därför man har aromatiska oljor också. För att man vill täcka över dofter som inte är så önskvärda.
Men nu slängde du bara ner benen. Hade du vatten i? Eller du häller i det nu? Eller?
Nu häller jag i vatten.
Hur länge kokar det här första gången?
Typ 30-40 min någonting. Sen andra gången kanske, säg 12 timmar brukar jag säga.
Spännande.
Ses vi om 40 min.
Det kommer alltså att bli en femrätters meny som Martin utvecklat tillsammans med Vrås kock och operativa chef Sofia B. Olsson.
Varav huvudkomponenten är en ganska tung ramen, så vi har anpassat menyn. Så tanken är att vi ska börja med en halstrad hamachi med en dashi beurre blanc. Så en beurre blanc är en sån, alltså en av de franska modersåserna liksom. Så den får lite en sån fiskig karaktär och sen ska vi sojapickla forellrom. Och sen ska vi ha rostat ris och wasabi-blommor och lite cheeseolja bara för att den ska vara lite fin sådär. Och sen så ville vi göra en vegansk rätt. Svamp i massa olika texturer. Och sen ska vi grillad purjolök och sen ska vi ha en lökolja. Och sen ska vi också ha friterad purjolök över det. Så den är ju ganska köttig. Alltså många av de här olika svamparna är väldigt köttiga liksom. Sen ville vi också göra en rimmad laxbuk, en uramaki. Så det är en makirulle. Sofia är ju väldigt så här puristisk och jag har ju väldigt mer fri. Förra veckan så gjorde jag en ragmunks okonomiyaki och en halv special här på Vrå. Så jag är lite mer frisläppt.
Men hur är det? För du är ju liksom inte utbildad kock.
Nej.
Du har liksom glidit in i det här på ett
fallit
sätt.
Fallit in i det.
Fallit in i det. Hur är det att liksom jobba då med proffskockar liksom, i ett kök. Och så en lite hetsig kväll. Liksom.
Ja, nej, men det är ju imposter syndrome deluxe, tror jag. Nu har jag ändå kommit in i det lite och jag har fått göra ganska mycket event där det är lite elegantare femrätters och sånt där. Alltså, jag tycker det är skitfett att jag får utmana mig själv som kock att vara i de här miljöerna där vi har, alltså det kan vara väldigt tekniskt och det kan vara väldigt så här, sofistikerade lägg och det är mycket sådana här eleganta saker typ. Men det jag ser i grund och botten att jag gör är ju, jag gör street food fast med lite elegans typ eller med lite finess typ.
Hur hamnade då Martin Beckius i allt det här? En självlärd ramenälskare som får göra gästspel på restauranger och samarbeta med renommerade kockar av hela Sverige. Vi tar det från början. I Martin Beckius eget kök i Västra Frölunda i Göteborg. Och vi ska såklart också få lära oss att laga ramen.
Nu står jag i mitt kök och det här är allting började faktiskt. Det började med de här kastrullerna vi har framför oss. Det hade inte induktionshällar och grejer som kunde stänga av sig. Utan jag har ju bränt vid många buljonger bara för att de har stått på och sånt där. Men allting började precis här med mig.
När var vi i tid då?
Alltså då pratade vi under pandemin. Jag har ju vuxit upp på snabbnudlar så jag tror att det är en väldigt sån där associativ grej liksom.
Det är ett lätt steg.
Ja, exakt. Först började med snabbnudlar sen så går det över i ramen. Men jag såg faktiskt ett YouTube-klipp en gång när jag bara så här låg uppe mitt i natten. Och så tittade jag på det här klippet och så var det en äldre herre. Han bara pratar om liksom hantverket och hur mycket han bryr sig, hur mycket han tänker på varje detalj liksom. Jag hade aldrig riktigt så klickat med en maträtt eller varit så intresserad. Alla snubbar får ju en sån måltid. De flesta får carbonäran för att det är så det är. Jag fick någon dille för ramen för jag tyckte det var liksom, hantverket var så jävla fint och liksom allting är så. Det är ju, japansk kultur är ju väldigt mycket på det sättet. De gör allting väldigt mycket stolthet och väldigt mycket noggrannhet. Vad man än har för liksom yrke ur ett rent så här socialkapitals aspekt så måste man vara väldigt bra på det. För det är inte någon skam att ha ett sämre värt jobb, utan det pinsamma är att inte vara bra på sitt jobb.
ska han göra en speciell ramen nu då?
Han gör en shoyu-baserad, vilket lustigt nog vi också ska göra idag. Inte för att det hade någon sammankoppling, men det är en av mina favoritstilar i alla fall.
Nande ramen ya hajimeta ka tte imasu to desu ne, iroiro sono yononaka fukyou to ka iroiro arimasu to desu ne.
Började ramen under en ekonomisk recession.
Det var ju så många började laga ramen. För liksom, folk behövde ju mat och de har ju förlorat sina andra jobb och sånt där. Så det, liksom, det var en hel anströmning av människor som blev ramenkockar. För att det var det som såldes i Yatais. Som är matstånd typ i Japan.
Så det var egentligen den här mannen sätt att prata om det. Och det är runt omkring som gjorde att du föll för ramen. Att det kändes någonting.
Ja, dels det såklart. Det var inte bara den mannen utan det är ju den... Det är så alla människor som är riktigt inne i ramen filosoferar om sin mat. Ramen-kändisar som man kan liksom... Det finns en kille som heter Sanusan. Han var ju en av dem som blev de bästa i Tokyo. Liksom. Och han ville inte folk skulle ha på sig parfym och rökte de cigaretter innan så fick de inte komma in. Och liksom pratade de under måltiden så slängde han ut dem. Det finns ett klipp där en kille som säger bara... Ah, Sanusan, tack så jättemycket för maten. Det var helt otroligt. Håll käften och sätt dig ner liksom. Alltså ramenkultur är helt olikt någonting annat. Och jag tycker det är så jävla coolt.
Martins intresse för ramen växte under pandemin. Han var mycket hemma. Experimenterade med buljonger, nudlar, olika såser. Och startade ett konto på bland annat Instagram för sina nörderier.
När du började lägga ut grejer på Instagram, då var du lite hemlig först.
Ja, precis.
Varför var det?
Det var dels för att jag tyckte det var snyggt. Men jag tycker också, alltså, en grej som kan ge mig fucking krupp är ju då när människor säger att de har en sån passion för mat. Och så det enda de gör är typ så här tråkiga recept och så tar de selfies med maten. Man bara, det här är ju bara en plattform för dig att liksom få typ en egotripp liksom. Jag vill att folk ska verkligen 100% fokusera på min mat, min ramen.
Så kunde det se ut här hemma hos dig när du bara var hängde här själv och försökte få till det?
Jag gjorde ju massa olika experiment och saltdensiteter i olika marinader för att veta hur liksom proteinet reagerar med det. Det var en sån grej jag kom in i en vecka och sen så började jag experimentera med olika typer av hydreringsmängder i nudlar för att skapa olika tuggmotstånd. Massa olika typer av långkok med buljong. Jag har stått och kokat saker i 72 timmar bara för att se vad som händer. Ingenting händer egentligen. Men ja, så då började jag liksom långsamt bjuda mina vänner på det. Bara shit, jag är typ helt okej på det här.
Samtidigt jobbade han på en bar. Där kollegorna såklart hade fått höra om hans intresse.
Ja, men det är din sista dag. Skulle du inte vilja göra den här lilla ramen-grejen? Du liksom har visat oss på din lilla Instagram. Typ så här 200 följare och sånt där. Och så bara liksom super ramen-nördigt. Och liksom jag bara... Ja, och så fick jag chansen att göra det en långsam söndag. Och sen så... var det jättemycket kö. Och sen så sa de bara, hade det inte varit kul att göra det en gång till? Då gjorde vi det igen och sen så var det alltså en ännu längre kö.
Det tredje offentliga ramen-eventet minns Martin lite extra.
Det var någon så här riktigt kall dag i januari. Alltså jag tror typ så här det var den 18 januari. Då är det ju antagligen som kallas i Sverige. När man ser inifrån köket inne på Hermanos tacokiosk så, speciellt eftersom att det inte är så välbelyst utanför, så ser man inte riktigt hur lång kön är. Jag bara, ah shit, jag visste det. Det var inte så mycket folk som skulle komma. Det handlar aldrig om dig Martin, om din kunskap liksom. Och så gick jag verkligen ner mig själv. Och sen så bara, var det någon som tände en lampa utanför. Och så bara går det ner till sopstationen där. Så den var svinlång. Och jag bara, ja okej. Efter det så liksom började jag göra liksom ett event i månaden. Så sen så åkte jag upp till Stockholm och sen så började jag göra lite trerättersgrejer.
Igår kväll gjorde Martin ännu ett ramen-event och det blev lite över. Så nu ska han visa hur han gör en av sina favoritramen. En lätt chintan-variant med sojabas.
Jag föredrar att göra chintan som det heter, sådana här lättare genomskinliga stilar. För att tonkotsu till exempel som är en sån väldigt... fyllig och grymlig typ av fläskbuljong. Det är så jävla tungt. Alltså du vet, jag vill bara gå hem och sova efter att jag käkat en sån. Och då tycker jag typ inte det är värt.
På spisen står en kycklingbuljong som sjudit i cirka 6 timmar. På bänken står små skålar med toppings, sojamarinerade ägg, salladslök, sockerärtor och något slags chilipulver. Och olika såser.
Jag tycker vi kör lite ramen nu.
Jättegärna.
En väldigt enkel liten lektion som man kan ta med sig och komma ihåg.
Precis, så det egentligen man ska komma ihåg med ramen är att det är uppbyggt i 5 olika beståndsdelar. Vi pratar ju då om tare. Och det finns ju egentligen 3 olika typer av tare.
Det finns shoyu som vi gör idag. Shoyu betyder förresten soja. Det finns shio som betyder salt. Och miso då. Sen så finns det ju en aromatisk olja. Och det kom egentligen för att täcka att det luktade illa förr i tiden. Men nu har det ju blivit liksom någonting som bidrar med elegans och liksom textur och liksom allting sånt där.
Vad är det som gör den aromatisk?
Man friterar oftast någonting eller liksom konfiterar någonting. Man infuserar helt enkelt smak i en olja, eller doft i en olja rättare sagt. Den smakar inte supermycket eftersom att den inte har någon saltkomponent. Men i och med att vi tillsätter då saltkomponenten till buljongen och när man lägger vitlöksoljan över det, det är då liksom det blir så här någon...
Då händer det, ja. För saltet kommer till.
Precis. Ser det som ett smakfullt Venn-diagram liksom. Och sen då buljongen över det, sen så är det nudlar och sen så är det toppings. Och toppings, det är där man kan bli hur kreativ som helst och man kan egentligen göra vad fan man vill.
Man bygger alltså sin ramen i 5 steg. Taren ger sälta i ramen. Den kan ha en sojabas, en saltbas eller misobas. Sen tillsätter man en aromatisk olja. Vi har en vitlöksolja. Buljong, i vårt fall kyckling. Nudlar och topping. Taren som Martin gjort består inte bara av enkel sojasås utan har fler komponenter.
Det är 5 olika typer av sojor. Det är mirin, det är sake, det är MSG. Jag ville sätta lite en sån Göteborgsprägel på den här aspekten också. Så istället för sake i just den här så har jag liksom kokat ner en New England IPA istället. Bara för att man ska få någon viss utav blommighet och liksom lätt beska men också mycket sötma. Liksom. Det är mycket restsötma i en New England IPA och det är typ Göteborg för mig i en öl.
Och när det gäller buljongen då? För den, nu var det kycklingbaserat.
Ja.
Majskyckling.
Svensk majskyckling. Jag tycker det är en väldigt viktig detalj har jag märkt. Det här är en sån stor del av helheten. Så då måste man ha bra produkter.
Varför är majskyckling bättre tycker du?
De lever längre så de har mer smak. Det blir också att svensk majskyckling har ett gulare fett också. Så det blir en annan typ av färg i buljongen har jag också märkt. Vilket är trevligt för om du ser den så här lite gråbrun ut. Då känner man lite så här, då känns det lite trist att servera.
Just det här med ingredienser är något Martin fick upp ögonen för efter sin resa i Japan.
Jag behövde hitta nya ramenstilar och jag behövde hitta ny inspiration typ. En tydligare bild av streetfood-kultur och liksom hur det känns att stå i en riktig ramenkö. Maskinerna som man trycker på en knapp och så ger man dem och så säger de tack och sen så får du maten om 30 sekunder och så liksom är det typ den sjukaste måltiden i ditt liv. Jag vill ha det på min bucket list. Liksom. Det är klart alla vill det.
Men du sa ju också någonting till mig att det var någonting lite större som du tog med dig från Japan som gjorde att du ändrade lite på hur du såg på din ramen sen.
Alltså sourcing of ingredients, alltså liksom att man ska verkligen hitta bra råvaror. Alltså de skriver det på sina menyer att det är en väldigt specifik typ av kycklingsort som de använder sig av. Och liksom, de redovisar verkligen hela liksom supply chainen och allting. Liksom. Och jag bara, jävlar, är det här det som krävs? Liksom. Så insåg jag bara, jag måste byta leverantör. Så nu har jag enbart svensk majskyckling. Och då insåg jag bara, jävlar, vad jag märker skillnad.
Men bortsett från majskyckling, vad är det mer i här då, i den här buljongen?
Majskyckling.
Ingen salt, ja. Ingenting.
Ingen salt, det är det som kommer ifrån.
För det kommer sen.
Precis.
Och du kör skrov.
Skrov och fötter.
Ja. Skrov och fötter, och detta köper du in någonstans.
Ja, från en grossist.
Billigt och bra, tänker jag.
Det är ju det, det är en fattigmansmat, det här. Det är ju det som är så fint. Just att de försökte krama ut så mycket näring ur allting, det är ju, buljong är ju det.
Sista koket.
Precis, sista koket, the last hurrah på något sätt liksom.
Men när du pratar så här så känns det ändå som att du har väldigt mycket smaker i dig och bra på smaker. Var kommer det ifrån då? Alltså ditt sånt sinne gräver bakåt.
Alltså jag har ju inte vuxit upp med, alltså mina föräldrar, alltså liksom God bless them, men det var ju inte kanske det mest kulinariskt utmanande hemmet i, liksom, i Göteborg kanske. Så jag tror liksom bara så här att jag har någon fallenhet för det faktiskt.
Så enkelt och bra.
Jag tror det. Alltså jag liksom så här, inte så bara, nej men min farmor var ju väldigt inspirerad. Du vet så här, jag har ju ingen sån härlig snyfthistoria till det eller något sånt där. Utan jag tror liksom bara att jag har haft intresse för det länge.
Du lyssnar på Meny i P1 som idag handlar om ramen.
om Martin Beckius, alias Broth Boy. Hans fascination för ramen handlar inte bara om smaken, utan också om att det är som att äta en kultur.
Jag tror att många människor älskar ramen, men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen. Det är en massa serier av olika händelser, politiska och liksom olika tragedier, alltså, som har format japansk matkultur. Japan har ju egentligen bara, alltså det har varit ett super isolerat land i många, många år. 400 år eller sånt där liksom, och det öppnades typ 1860-70-talet där någonstans. Då liksom kunde de få en ny strömning av liksom invandring, och det ledde ju till den första liksom då kinesiska nudlar kommer över liksom. Enligt lag så fick alltså invandrare då, som mestadels från Kina och Korea, de fick ha tre olika jobb. De fick ha kock, frisör och de fick vara någonting annat i alla fall. Och det gjorde ju då att alla människor blev kockar, hade antingen kinesiskt påbrå. Det är liksom invandringen formade matkulturen, för att alltså lagarna formade hur det skulle vara. Det skulle vara mat för studenter, och det var ju det nudelsoppan var liksom, en billig. För det är ganska mycket kolhydrater eller kalorier och sånt där, som man kan stå sig en hel dag på en skål ramen ungefär. Och sen då hela andra världskriget. Så efter det så var det liksom en stor svält. Amerikanska staten började subventionera in amerikanskt vete för att ersätta kolhydraten ris, för det var ransonerat. Så det gjorde ju att okonomiyakin kom, takoyakin kom, ramen kom, gyozas kom.
För de kunde göra nudlar.
Precis, för det är ju vetemjölsbaserade allihopa liksom. Men det är sådana coola små detaljer som finns i japansk matkultur som inte riktigt existerar i någon annan.
Och så har vi de olika ramenstilarna som också formats av en katastrof. Kanto-jordbävningen 1923.
Den hände ju också i centrala Tokyo. Hela stan bara försvinner. Så det gjorde att folk inte kunde bo kvar där. Men ramen kom ju från centrala Tokyo. Från Rai-Rai-Ken, det inspirerat där. Och så kom det en massa yatais efter. Då var ju folk bara, shit, jag är fortfarande bra på ramen. Men jag har inga förutsättningar att kunna göra det här. Så allting rörde sig utåt. Både dels norröver och söderöver. Ner mot Yokohama och upp mot Sapporo. Allting började så här breddas liksom.
Men, så att, den här jordbävningen gjorde att alla som kunde göra ramen spreds ut. Precis. Och sen började man göra ramen på lite olika sätt.
Då hade man ju regionala tillgångar. Traditionellt sett i Japan så tar man det som man har i området. Sapporo till exempel, där har man majs. Där har man, så man har miso-butiker mer eller mindre överallt som fortfarande är kvar än idag. Så miso är saltbasen. De har också, eftersom att det är den enda platsen som en öppen slättmark liksom, där faktiskt kor kan beta och gräsla och liksom allt det där. Då har de mejeriprodukter ganska lättillgängligt. Så istället för olja så har de en smörklick. Eller hur?
Det låter rätt gott.
Det är svinget. Jag älskar det. Jag brukar ha det på mina miso-ramen. Och när jag gör en spicy miso så brukar jag ha brynt smör.
Vad finns det mer då för ramen som exempel då på den här historiska händelsen?
Yokohama har ju väldigt mycket grisar. Så då har det liksom blivit ganska logiskt med en fläskbuljong. Det är kul när man kan lite de här kulturella sammanhangen och sånt där. Och så kan man bara säga, men jag vill göra det här fast på mitt sätt. Vissa delar, alltså kuststräckor fick ju fiskbuljongsbaserad ramen. Och det är ju då för att de har väldigt mycket tillgång till just fisk.
Det känns ju inte som att så många serverar här till exempel. Det borde vi kunna göra eftersom vi är i Göteborg.
Jag har gjort det.
Hur är det? Smakar det?
Det smakar fisk. Vi gjorde en piggvarsramen på ett event. Och sen så har vi också gjort en havskräfteramen, bara för att testa hur det skulle vara.
Det är som fisksoppa med nudlar. Är det så det känns?
Ja, typ. Ja, typ, fast lite lättare. Fisksoppa är ju mycket tyngre och liksom, det är mycket mer så där tomatnoter och sånt där, tänker jag, när jag tänker en fisksoppa.
Vad kul. En sak som jag tycker ofta om man gör nudelsoppor av olika slag, så är det ju att man har den här varma buljongen och så lägger man i massa lite kalla komponenter.
Ja.
Och så blir det ofta lite så här fesjummet.
Jaha. Det är därför jag är så jäkla mån om att det ska vara, alltså allting ska vara piping hot. Så även liksom om vi tillsätter ett ägg här som är lite fesjummet, så liksom blir den varm på 2 sekunder liksom, och det fortfarande är liksom väldigt väldigt varmt. Så det är ju därför man är väldigt mån om att det ska gå ut direkt.
Men även nudlarna är ju typ kalla.
Då har du gått till ett dåligt ramenställe alltså.
Jag gick till mig själv. Det var mer så att liksom, alltså de är ju ändå svala. För nu är de, eller du slänger ner dem väldigt snabbt i kokande vatten. Och de, och så.
Jag har en timer här på 1 minut och 15 sekunder. Mm. Som vi ska trycka på.
Ja, precis. För att om de har hunnit kalla lite, då går det ju inte.
Alltså jag får kalla kårar och sånt där. Alltså det är typ en av mina värsta... Alltså något sånt där självskadebegär jag har, att jag går till ställen jag vet har dålig ramen eller så där liksom, du vet, man ser ett ställe liksom typ så här, oh shit, sushi och ramen, man bara, nu jävlar ska vi se här hur blekt det kan bli liksom. Och det, då får man verkligen fysjumna liksom, man får inte ett marinerat ägg, allting smakar ihåligt liksom, och det, man bara så här, varför gör jag så här mot mig själv?
Nej, så ska vi inte göra nu. Nu blir det på riktigt. Stationen står redo. Allt är förpreppat. Nudelvattnet kokar. Kycklingbuljongen sjuder. Värm gärna soppskålen heter vatten om du vill.
Okej, okay, vill du visa nu då vad du, hur man gör en ramen?
Självklart. Saltbasen.
Mm. En sån slev.
Precis, en hel. Man vill ha liksom verkligen en hela vägen.
Mm. Martin har speciella slevar som rymmer exakt de mängder han vill ha i en portion ramen. För lagar man mat till 150 pers i snabb takt har man inte tid att smaka av varje portion. Det gäller att kunna hålla sig till måtten.
Sen så brukar vi, tar vi en matsked av den konfiterade vitlöksoljan. Så lägger det som ett täcke. Då, när vi har det förberett, sen så trycker man på. Då börjar den gå. Sen så är det viktigt att ruffla upp de här nudlarna.
Så de inte blir en klump.
Precis, så det blir en jäkla klump.
Nudlarna kokas i exakt 1 minut och 15 sekunder. De är färska. Man hittar dem enklast i kylen i asiatiska butiker.
Och då, när man ser att nu ligger alla separata, då tar man sin lilla slev här då med exakt 300 ml vätska eller vad det blir.
Kycklingbuljong, cirka 3 deciliter.
Kan man ju smaka av bara för att se. Så nu är det viktigt då, eftersom att vi har lagt så jäkla mycket tid på den här buljongen. Och då vill man inte späda ut den på något sätt. Så man vill ju skaka av nudlarna väldigt, 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 väldigt noggrant.
I med nudlarna.
I med nudlarna.
Du tar den lilla pincetten.
Så brukar jag lyfta dem ganska högt. Dra den tillbaka. Så.
Du vek dem lite så på något
sätt. Jag vek dem lite fint så. Mm.
Var det sockerärtorna?
Sockerärtorna, ja precis.
Vad var det för kött nu?
Fläskkarré.
Fläskkarré. Mm.
Värmer man upp den i buljongen. Sojägg. Mm. Vårlök i mitten där.
Det strösslet du har där.
Precis. Det här är togarashi. Det är rostad sesam. Det är lite nori. Och så är det lite japansk peppar.
Ja, och nu var det den här geggamojan. Vad var det
precis,
var?
Det här är ju benmärgskräm.
Lägg pyttelite där. Från vilken benmärg då?
På ko.
Så du gör några klickar på köttet bara?
Precis. Så där har du den. Den här shoyu-ramen. Efter konstens alla regler.
Och det här ska man äta direkt.
Vilken bra frukost du har.
Skönt för att äta snabbt för en gångs skull utan att skämmas.
Ja, det är precis, ja, det kanske också är en stor del av varför jag gillar ramen. För jag har alltid ätit så jäkla fort liksom. Det finns någonting väldigt kul med att lägga kanske 14 timmar av sin aktiva tid liksom, och sen så bara storma i sig det på 2 minuter.
Skulle du vilja ha en egen restaurang?
Ja. Jag skulle också inte vilja betala för hyran för den i den här stan. Nej, okej. Okay, men för att svara på den frågan seriöst. Ja, det är klart jag vill ha en restaurang. För att det hade bidragit till jävligt mycket enklare saker. Allting är på rutin. Allting står där det står. Jag behöver inte dagen efter haft en sån monsterservice. Åka dit, köra ut det och typ ställa det liksom i mitt lager eller vad fan som helst. Utan... då är allting kvar på samma plats. Allting är ganska statiskt. Då kan jag preppa upp vissa saker i volym. Jag behöver inte liksom så här komma in och göra en helt ny menyupplagning varje gång som det blir nu, eftersom att det är en helt ny meny som ska lagas upp liksom.
Jag tycker fortfarande det är lite pinsamt att sörpla, jag vågar inte det.
Jo, men en får du faktiskt igen.
Försiktig.
Man lär sig hitta tekniken också. Det här är ju kanske inte första gången jag äter en ramen, kan jag säga. Nej. Med all transparens.
Nina Frångeborn träffade Martin Beckius, känd som Brothboy på sociala medier och genom gästspel på restauranger runt om i landet. Som han numera gör tillsammans med kocken Edvin Högström. Du hittar ett recept på Brothboys ramenbuljong på vår hemsida. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.